Welcome to a new episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Ottison. Benny talks about diet, exercise, sleep, brain workout, biohacking, and maybe a glass of wine. After the podcast, visit Benny's blog at bennyottison.com. Here we go. Have fun.
Jag befinner mig på kallbadsveckan i Helsingborg och sitter här just nu med Hans Hägglund som är något så häftigt som bastudoktor. Och vi har hört hans föredrag och jag tänkte ställa lite frågor om bastubad och de effekter som finns kring det. Så jag tänkte först, vi rivstartar. Hur startade ditt eget intresse för bastubad?
Ja, det startade när jag var liten grabb och... Pappa jobbade på kommunförbundet, fritidsförvaltningen och med bad och badhus. Så att jag hängde med honom runt om och badade bastu faktiskt. Det var väl egentligen så intresset började, skulle jag säga.
Hur ofta badar du idag?
Ja, men nu försöker bada varje dag, men det går inte alltid. Men jag skulle tro att jag snittar på en 4-5 gånger i veckan eller sådär.
Vi går rätt in på hälsofördelarna. Jag ska också säga att du är professor, stämmer? Och har att de här hälsofördelarna då har en stark grund att stå på, ska vi säga också. Så vad är hälsofördelarna med bastubad?
Just det, vi bara kommenterar att jag är inte professor i bastubad. Nej, men det finns olika ämnen. Jag är det inom ett område som heter blodsjukdomar, eller hematologi. Och... Men sen har jag väl liksom på sidan av eller liksom som fritidsintresse ägnat mig åt att försöka ta reda på vad det skulle kunna finnas för hälsofördelar av bastubad. Och det har man studerat ganska länge i 50-60 år säkert, mer eller mindre liksom framgångsrikt och regelbundet. Men det finns väl ett 500-tal studier ungefär, ganska små, de flesta okontrollerade. De senaste åren har det kommit från en finsk grupp flera större studier, epidemiologiska studier där man har kopplat bastuvanor till större register i Finland och dragit slutsatser. Och där det som har framkommit är att det minskar risken för hjärt-kärlsjukdom, det minskar risken för stroke, det minskar risken för att utveckla demens, för att utveckla högt blodtryck, lungsjukdom. Och en studie visar också att det till och med minskar risken för psykiatrisk sjukdom som olika psykostillstånd. Så de har tittat på de liksom större diagnosgrupper och kopplat till antal bad. Det här utgår från en studie som gjordes på 80-talet där man inkluderade flera tusen män för att titta på riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom. Då tog man prover, gjorde undersökningar och ställde massor med frågor. Ett frågeformulär var om bastuvanor och det frågeformuläret kan man väl säga att man använder sig av idag för att titta, badade man då mycket så har man förutsatt och kontrollerat också att man fortsätter de här vanorna då. Och så kopplar man då antal bad till sjukdomsutfall, så att det är väl ett indirekt bevis på att det finns liksom någonting talande ändå för att det skulle kunna vara positiva effekter av värmen. Men sen är det är ju andra studier som stärker det här. Vi vet att blodfetterna minskar och att kärlen blir lite mer elastiska. Att cellerna blir lite mer känsliga för insulin. Och det finns också en effekt, systemisk effekt, som är antiinflammatorisk. Så att allt sammantaget vet vi är bra för hälsan. Och att det skulle kunna ge de här positiva effekterna. Sen måste vi studera mer i det tal givetvis innan vi drar för stora slutsatser, tycker jag.
Vi kan sammanfatta med att det är oerhört mycket hälsofördelar faktiskt. Men har man sett hur många gånger per vecka och längd i bastun och så, tid i bastun?
Ja, det är ju just de här studierna från Finland har tittat på det, exakt det. Och de har tittat på om man badar en gång i veckan jämfört med en annan grupp som badar 2-3 och en tredje grupp som badar 4-7 gånger i veckan. Och man kan säga att man ser de här effekterna, skulle jag vilja säga, att ser man om man badar 4-7 gånger i veckan. Sen verkar tiden i bastun inte spela så stor roll. Där har man delat in gruppen i Mindre än 11 minuter, 11 till 19 och mer än 19 minuter. Och egentligen är det bara i en studie som tiden också hade betydelse, och det var för död i hjärt-kärlsjukdom. I de andra studierna har tiden inte varit lika viktig, så att så har det sett ut i de studierna.
Precis. Men även om jag försöker att trösta mig själv nu, om jag bara badar bastu en gång i veckan, ger det ändå någon form av hälsofördel också?
Alltså enligt de här studierna så är ju kontrollgruppen en gång i veckan. Så att hälsofördelarna ser man om man badar mer än en gång i veckan. 2-3 och framförallt 4-7. Men det är klart att om man badar en gång i veckan så kan man ju tänka sig att det är bättre än att inte bada alls. För att du utsätter ju kroppen för värme åtminstone en gång i veckan. Och det är ju just den här att vi blir varma, att kroppstemperaturen stiger. Det är ju den effekten vi ser på kärlen, på blodtrycket, på hormonerna och så vidare. Så att det är säkert bättre än att inte bada alls. Men även om sen vet vi inte heller vad de här hälsoeffekterna det är svårt att säga vad liksom som är rent effekter utav det jag nämnde tidigare och vad som är effekter av att liksom njuta utav liksom stunden i bastun, avslappningen och också det sociala liksom i bastun. Så att det är nog viktigt att göra någonting mer sällan än inte alls. Mm. Det skulle jag absolut tro.
Ja. Jag försöker ju 2 gånger i veckan, så jag får trösta mig med det faktiskt. Ja. Sen pratar du en del om kallbad också. Jag och min kallbadskompis Jon då, vi kombinerar i princip alltid bastu och kallbad. Hur ser du på den kombinationen?
Ja, som rent vetenskapligt så finns det ännu färre studier. Och de det finns få studier, de är ganska dåligt kontrollerade och så vidare. Det finns egentligen har jag bara hittat en studie i litteraturen där man tittar på en grupp patienter med hjärtsvikt som badar bastu och sen går ner i vattnet. För det är ju det man funderar på. Är det bra för hjärtat om man är sjuk? Och det, man såg inte att det var någon risk för den gruppen. Sen finns det ett antal effekter beskrivna utav kallbad. Jag nämnde det under det här föredraget. Man har tittat på helkropps kryoterapi kallar man det för. När man sätter patienter i en kall kvävekammare, minus 110 till minus 150, eller när man har vintersimmare eller kalla duschar. Och där finns det ett antal studier då som talar för positiva effekter. Det som sker är ju egentligen, när man går in i bastun så vidgar sig kärlen och blodet, eller kroppen försöker göra sig av med värmen, man svettas. I kallvattnet så drar ju kärlen ihop sig. Och kroppen försöker bevara värmen. Men båda situationerna är stress för kroppen. Man får ett påverkan på ett sympatikuspåslag. Och man får en utsöndring av hormoner som vid en stressreaktion. Men man får också hormoner som ger så att säga, välmående och välbefinnande. Och kombinationen av att ha vidgade kärl i bastun till att de drar ihop sig. Det är ju en typ av kärlgymnastik som man kan tro är positiv ändå för kroppen. Vi vet ju att motion är positivt och då ökar också hjärtfrekvensen och man tränar blodomloppet så att säga. Skillnaden i bastun och i kombination med kalla bad är att man använder ju inte muskulaturen. Men däremot så tränar man hjärtat, och det är ju konditionsträning är ju egentligen hjärtträning. Så att man borde absolut se de här positiva effekterna av kombinationen. Kanske ännu mer än att bara bada bastu.
Om vi separerar de här två, du vidrörde det väl. Men om man ser bara på kallbadet för sig då, positiva effekter med det?
Ja, nej men alltså det är ju, det som är beskrivet är framförallt effekter på mot smärta, ledvärk. Men också andra mot alltså man har sett lite grann mot sömn, förbättrad sömn, lite minskad oro, lite minskad kanske ångestsymptom, och så att det finns och lite liknande effekter faktiskt som värmen skulle jag säga.
Om man är stressad eller kanske till och med har någon form av utmattningssyndrom, ska man vara försiktig med bastubad då? Och kallbad?
Det är en bra fråga. Alltså, spontant skulle jag säga, det är inte studerat, men jag skulle säga att jag kan inte se någon egentligen orsak till att man ska vara försiktig med kallbad. Jag menar, eller varmbad. Det är ju jag tänker att de positiva effekterna av att slappna av, att få den här vackra upplevelsen, den vackra miljön och att träffa andra människor är ju positivt för den här gruppen av människor. Och jag skulle nog säga att det skulle vara intressant att studera mer som en terapi kanske för om man nu är stressad eller har utmattning. Jag skulle absolut, nej, farligt skulle jag nästan våga säga att det är absolut inte.
Nej. Om vi ska avsluta den här intervjun och kring det här som du var inne på med risker och sånt. Finns det risker och finns det någon grupp som ska undvika och bada bastu?
Alltså bastubad, det är väldigt få som ska undvika. Jag tror att det har varit en skrämsel. Liksom, man har tagit det säkra för osäkra och många då bastuanläggningar framförallt. Liksom, kanske privata och eller mer offentliga har ju då för att man inte ska liksom få några skador eller sjukdomar i sin anläggning anslagit ett antal så att säga orsaker till att inte bada bastu som inte stämmer helt enkelt, va? Man ska vara försiktig om man har feber. Man ska vara försiktig när det gäller kombinationen bad och alkohol. Man ska vara försiktig om man har en nyligen genomgången hjärtinfarkt. Utan att det finns så mycket liksom, vetenskapliga data för det, så är det fortfarande en försiktighetsåtgärd. Och man ska vara försiktig om man har en tät aortastenos som där hjärtat övergår i stora kroppspulsådern. Om det är en förtätning där så säger man att det här ökade arbetet för hjärtat kan vara en risk. Annars, om man är kvinna och har en högrisk graviditet ska man vara försiktig också. Men annars så finns det egentligen inga vissa medicin, vissa läkemedel kan man också fundera över som påverkar hjärtat. Men annars så finns det inte några, så att säga.
Tusen tack för ett fint föredrag och tusen tack för intervjun.
Ja, men tack för intresset.
Jag sitter här med Linda och Linda som har gjort den fantastiska boken Kalla bad med bland annat otroligt vackra bilder, och det tilltalar ju mig som fotograf. Jag tycker vi... Nej, ni ska få någon minut och säga vilka ni är. Vi kan inte hoppa över det. Ska vi börja med dig?
Ja, jag heter Linda Wagnelind och jag är då medförfattare i boken men också fotograf och konstnär. Så jag har även gjort den abstrakta konsten som är med i boken.
Också väldigt vacker faktiskt. Det gör också mycket av boken, just de här mörkare partierna.
Ja,
jättevackert.
Ja. Vad kul.
Ja, och Linda nummer två.
Ja, Linda nummer två. Jag heter Linda Ahlgren och jag är författare till boken och jobbar med träning och hälsa annars.
Yoga?
Mestadels pilates faktiskt. Pilates. Ja, driver en träningsstudio i Göteborg. Ja.
Underbart. Vi river på här. Hur hittar ni till kallbad? Hur fastnar ni för kallbad?
Ja, vi har badat tillsammans i lite drygt 2 år. Men vi har båda badat kallt länge och vi har väldigt nära relation till vatten överhuvudtaget, både Linda och jag. Så att surfar och paddlar mycket på sommaren. Så att, nej, men det var naturligt för oss att börja bada ihop.
Då kommer vi in till de viktiga sakerna. Varför ska man bada kallbad? Vad är grejen?
Alltså det finns så otroligt mycket bra effekter. Dels hälsoeffekterna som är väldigt tydliga, men också som helhet så är det en väldigt bra quick fix som fungerar. Alltså både naturen och hälsan och enkelheten, att det är helt gratis att bada, det älskar vi. Därför kör vi utan extern uppvärmning, vi bastar ju inte, utan det är bara vi och naturen. Så att det kostar ju verkligen ingenting och det är väldigt spännande och roligt också. Och man får se och använda Sveriges fina natur året runt. Det tycker vi också är väldigt viktigt.
Har ni åkt runt i Sverige för att göra den här boken? Och hur har den resan sett ut?
Ja, vi har rest runt på många olika platser. Det var som Linda sa att det finns ju otroligt många fina platser och orörda pärlor kan man väl säga. Så vi badar ju i alla vatten. Havet är ju våran favoritplats eftersom vi bor i Göteborg och öppet nästan året om i alla fall, isfritt. Men sen så badar vi ju gärna i bäckar och sjöar och tjärnar och allt vi kan hitta. Det tycker vi är härligt och det ger olika känsla och effekt, de olika platserna.
Jag och min badarkompis Jona, vi börjar känna oss som veklingar för vi har ju nästan alltid bastu när vi badar.
Men, vi får sluta med det då. Ja,
med, efter eran bok faktiskt har vi börjat att göra det lite då och då utan. Och det är en helt annan grej tyckte vi. Alltså det är en helt annan grej. Mm. För det med påklädning och allting, det har ju varit minusgrader i princip när vi har provat det.
Bastu är ju fantastiskt, det ska jag säga det. Vi tycker väldigt mycket om att basta också. Men just med de kalla baden så har vi inte haft bastu i samband med det. Just för att få den här effekten av att kroppen ska värma upp sig själv efter badet. Och så får man en annan känsla i kroppen utan bastu. Man blir väldigt lugn och skön och varm med bastu. Men man blir väldigt pigg och energisk och får den här boosten. Liksom, swimmer's high som vi pratar om i boken också. När man badar utan bastu.
Granskade ni forskning och så också när ni gjorde boken?
Ja, det gjorde vi. Vi har haft samarbete både med forskare och med läkare. Och så har vi läst olika forskningsrapporter både hit och dit. Och forskning är ju intressant och väldigt viktig. Men man ska ju också ha med sig att det är alltid dos- och individbaserat. Det beror på vem man är och hur kallt vattnet är, hur länge man ligger i och så. Så det finns ju inga absoluta sanningar, det gör det inte. Utan alla... Man får känna efter lite grann själv och vi tycker om att bada länge och gärna i ruftväder. Men det är vårat sätt att kallbada. Mm.
Mm. Hur länge klarar ni att vara i en vinterdag liksom, när det ligger snö och is? Eller hur länge är ni i?
Jag skulle säga det. Vi är nog gärna i lite längre kanske än vad man ska vara. Ibland, särskilt i arbetet med boken som du frågade om, då har det ju blivit lite längre bad än vad som kanske alltid är hälsosamma. Så kan man väl säga.
Vi har ju till och med börjat med timer just för att se så att vi inte ligger i för länge. För det är så lätt just när man fotar, det vet du också, att tiden går fort och... Så vill man ha det perfekta ljuset, perfekta liksom, helheten. Så att, då har vi faktiskt använt timer. Och då försöker vi inte ligga i mer än 7-8 minuter. Fast det vi har legat i mycket längre än så, många gånger. Men det fungerar. Kroppen är fantastisk. Det funkar.
Tillbaka till det här med hälsoeffekterna då. Kan ni nämna några hälsoeffekter så, som forskningen har visat?
Man har sett framförallt att man får ett ökat välmående, att man får mindre stress, att man får en ökad uthållighet både mentalt och fysiskt. Sen finns det med regelbundna bad, det är viktigt att det ska vara regelbundenhet i det. Lägre blodtryck, starkare hjärta, mer brunt fett. Det finns väldigt mycket.
Spännande. Vi har en liten kallbadsgrupp har vi startat på Facebook och där har vi ibland diskussioner. En del är kanske nybörjare då, som bara doppar sig och går upp igen. Vet ni någon forskning på det? Hur länge behöver man vara i för att få effekten liksom?
Vi tycker i varje fall själva att man ska stanna i tills man får den här lugna andningen. Och det tar nästan en halv minut. Så att, upp till en minut tycker vi att man ska ligga i. Även om man inte är en van kallbadare. Just för att man ska få den här känslan efteråt med uppvärmningen i kroppen som är så häftig och mjukheten. För att annars så upplever man inte alls samma effekter om man bara går ner och doppar sig och upp igen.
Och vi har ju haft, jag tänker Kalle, eller en forskare som vi har haft kontakt med, han pratar ju mycket om det, att det beror på hur stor man är i kroppsbyggnaden, hur mycket fett man har som isolerar in till de inre organen och så. Så att det handlar ju om nedkylningseffekten. Att tanken är ju för att man ska få den här kicken och ruschen som vi är ute efter för att må bra. Då behöver man ju bli kall. Och om man bara doppar sig ner och upp en sekund så dels hinner man ju inte riktigt njuta utav det. Och dels så kanske inte den här blodgenomströmningen kommer tillräckligt. Men det är väldigt individuellt såklart.
Ja. Det där med njutning skulle jag tro att de har svårt att... Och förstå.
Om man inte kommer till de här lugna andetagen som Linda sa. Och det är ju där, just därför som vi brukar säga det. Att man ska få den lugna andningen.
Man har lite tålamod. När vi är inne på nybörjare, har ni andra nybörjartips så?
Ja, det finns hur många som helst. De står ju i boken, men vi kan dra några. Till exempel att gå i långsamt om man nu är nybörjare, att man inte dyker i eller hoppar i, för då kan det också bli en väldigt stressad första gångs upplevelse om man kanske tycker det är obehagligt. Så gå i långsamt och kontrollerat, och sen det mentala är väldigt viktigt, att bestämma sig och vara väldigt beslutsam att det här klarar jag och det är inte farligt, det är också viktigt att tänka. Och sen andningen såklart, superviktigt att man fokuserar på att andas väldigt lugnt. Gör man det och hittar man till den lugna andningen så blir det en jättebra upplevelse.
Coolt. Har några mer tips för nybörjare?
Om man vill vänja sig vid kallt vatten så kan man ju exempelvis börja med att duscha kallt hemma, bara för att bli van med känslan av att den varma kroppen möter det kalla vattnet. Man kan
fortsätta bada
hela sommaren, ja, eller rättare sagt aldrig sluta bada. Det är viktigt. Vad har vi mer för nybörjartips? Man kan ju träna sig på andningsövningar innan man går ner i vattnet, alltså hemma. Det finns ju en mängd olika tekniker för att hitta en lugn och djup andning, för att hitta mentalt fokus och hålla sig lugn och klar i vattnet helt enkelt.
Bra. Ett par frågor till. Vi sitter ute i Helsingborg då på den här kallbadsveckan och har Helsingör gissar jag då på andra sidan. Så att lite småmysigt. Småmysig miljö.
Mågorna skvalpar. Det är som det ska vara.
Ett grått inbjudande hav.
Ja, frisk.
Ni har ju som sagt gjort en del kallbad i olika miljöer. Vilket är ert häftigaste kallbadsminne?
Och det får du berätta om uppe i Jukkas.
Ja, nej men det var lite annorlunda. Vi har badat på natten några gånger. Men den här gången var väldigt speciellt. Vi var uppe i Jukkasjärvi i 4 dagar och dokumenterade massa olika bad. Både i isvak och i öppen fors och sådär. Så åt vi middag ganska sent en kväll och sen när vi kom ut så var det norrsken över hela himlen. Och då tittade vi direkt på varandra och sa att vi måste bada. Så då sprang vi ner till älven och då var det en uppsågad stor isvak, för vi hade simmat som vintersimtävling. Och den hade ju ändå frysit till is bara där på eftermiddagen. Men då knackade vi upp den och hoppade i, och det var ju magiskt såklart. Med de här speglingarna och norrskenet i vattnet. Så det var riktigt, riktigt coolt.
Helt fantastiskt.
Och överhuvudtaget så är ju isvaksbad vår favorit.
Som fotograf nu så fick jag en bild på näthinnan. Var i boken är den bilden?
Den finns inte. Men vi fotade faktiskt, men det blev inte jättebra bilder. Och så hade vi bara med den enkla kameran, för jag har en jättefin kamera, men den hade vi inte med just då. Men vi fortsatte in på hotellet den samma natt och gick genom pelarsalen med de här ispelarna. Det är så fint på ishotell. Och då tog vi också bilder med den sämre kameran, men de är faktiskt med i boken. Ja, för det blev så här, ja, men de är så coola och annorlunda, även om inte det är ett bad så blev de ändå roliga.
Kylterapi.
Yes.
Vi ska strax avsluta den här superkorta intervjun, men det har varit jätteintressant att prata med er och kul att träffa er.
Ja, roligt.
Har ni något att tillägga först?
Gällande kalla bad? Vi skulle nog vilja tillägga att det är väldigt roligt att ha en badkompis. Att bada tillsammans. Och att man kan se kalla bad som ett sätt att få ut mer utav naturen och utomhusvistelsen året om. Det är äventyr, samvaro och vara ute i naturen. Att man får så mycket tillbaka av något som är så enkelt.
Det lät som du kunde tänka dig att tillföra någonting annat som inte hade med kalla bad att göra. Så då kan vi säga någonting som har med livet i stort att göra. Jag brukar faktiskt ofta avsluta mina intervjuer så med om man har någonting. Det behöver inte beröra detta ämnet, utan en livsgrej som kan vara som är viktig för er. Som
jag kan säga min då. Det är att utmana sig själv kontinuerligt. Alltså det är viktigt för mig. Och det ligger ju lite i linje med kalla bad. Det är lite en utmaning. Hur van man än är så är det alltid en utmaning, både kroppsligt och mentalt, att vara kallt.
Och för mig så handlar det jättemycket om en helhet. Att må bra, det har ju med relationer att göra och med hälsa att göra. Och kalla bad väver samman många utav de delarna, och särskilt att man kan binda in sin träning eller sin motion och rörelse tillsammans med kallbad. Så att helhetshälsa. Mm. Och sen har vi kommit fram till idag att vara nöjd där man är. Och,
ja, det tror vi är sjukt viktigt.
Utanför sin bekvämlighetszon, men vara nöjd där man är. Det kanske var en motsats,
ja, det är lite
ett motsatsförhållande, men det är det man kämpar med som människa hela tiden. Ja. Mm, att nå framåt men ändå vara nöjd.
Det var lite samma som vi pratade i bilen på vägen ner från norra Bohuslän faktiskt. Det är angränsat till det.
Man bilanda idag.
Var kan man, var är ni mest aktiva på sociala medier? Var kan man följa er där?
Vi finns på både Facebook och Instagram. Och så har vi också en hemsida.
Och då är det under namnet Icewomen.
Icewomen.se.
Yep. Bra, vad kul. Och så rekommenderar vi den fantastiska boken. Tusen tack för att jag fick prata med er.
Tack själv, kul att träffa dig.
Jag sitter här med en tjej som är spakonsult, holistisk hälsoexpert, dansare, akupunktör, spachef, föreläsare och också har ett eget varumärke som heter Nordic Superfood by Myrberg som finns på våra stora varuhus. Jag ska kunna hålla på en halvtimme till tror jag. Men hur som helst, välkommen Linda Myrberg.
Tack så mycket, tack så mycket.
Jag blev så imponerad när jag läste på dig. Tänkte jag, varför sa jag 10 minuter? Jag skulle vilja intervjua dig i 2 timmar.
Ja,
men det får vi ta en annan. Ja. Tycker du att den introduktionen räcker eller vill du säga någonting mer om vem du är?
Nej, jag tror att du fick med det mesta.
Ja, ja.
Ja.
Jag känns som du har sysslat med nästan allting. Den här grejen ska ju, alltså tanken är att intervjun ska handla om bastu och kallbad, men eftersom du har så mycket andra intressanta ämnen så tänkte jag helt enkelt att vi breddar ut först och så kan vi fokusera in på bastu och kallbad. Sista?
Jajamän.
Så då tänkte jag höra, av allt det här som du har eller gör nu, vad får mest av din tid idag?
Ja, faktiskt är det nog Nordic Superfood eftersom det har blivit det är ett varumärke, ett brand med produkter och det är massa saker som ska fungera. Det är både ordrar och personal och produktutveckling och så. Så det tar rätt mycket tid.
Ja, kan du säga något superkort om vad sortimentet innehåller?
Ja, vi har 5 olika pulverblandningar. Allting är ju från den nordiska naturen. Ja. Vi har 3 bärpulverblandningar med, ja det är ju allt, en blå med blåbär, aronia, färta vinbär, en röd med lingon, tranbär, röda vinbär och så vidare. Ja. Och en gul och en grön. Det är då med brännässla, kål och mynta. Och sen har vi ett proteinpulver som är från norsk torsk, kollagen som är vår bestseller. Och sen har vi råsaftkoncentrat också från olika nordiska bär och lite teer. Så det är en 12-15 produkter i sortimentet just nu.
Åh, spännande. Vi kan väl nämna redan nu att det kommer en bra rabattkod på dina produkter här på slutet också.
Jajamensan.
Yes. Men jag tänkte att vi breddar ut lite först och då ska jag fråga dig en bred fråga här. Vad är dina viktigaste råd för att vi ska uppnå vitalitet och energi om du ser det
alltså, stort? Först och främst, eftersom jag är akupunktör i botten, så handlar faktiskt det mesta om tanken. Ja. Tankens kraft påverkar oss otroligt mycket mer än vad vi känner till. För som jag har jobbat i 25 år med hälsa på olika sätt, först genom mycket träning och sen också parallellt med kost, så har jag faktiskt sett nästan dagligen genom mina klienter och även mina liksom, kunder att det spelar egentligen inte så, eller det spelar roll naturligtvis hur du liksom, vad du äter, hur mycket du rör på dig. Men om du varje dag intalar dig själv att du inte duger eller den storyn som du själv fyller din kropp med, vilken typ av energi den skapar, då spelar det nästan ingen roll. För du tappar väldigt mycket både mineraler och energi genom faktiskt att du mentalt kanske är stressad eller mår dåligt. Så först och främst börjar man tänka på vad man tänker på. Och hur man väljer att reagera på sina tankar. Det är nog det första. För det är lite, man får börja i rätt ända helt enkelt. Det är samma som när man går till doktorn så börjar man oftast för sent. När det har blivit en sjukdom till slut. Så mitt bästa råd först är att börja titta lite inåt och se på vilka mönster man har. Vad gör man? Vad har man för undanflykter? Till att, vad har man för story som man intalar sig själv varje dag? Men när det då kanske satt lite under lupp om man tittar på lite reaktionsmönster och så har man ju faktiskt en, både ett ansvar men också en möjlighet att ändra sina vanor. För det är ju ingen annan som egentligen tvingar dem till någonting med mindre man är inlåst någonstans och tvångsmatas. Så att man har ju varje dag ett val att tänka positivt och kanske beror på allt från vill man lägga om sin kost, ja men det är ju du som oftast handlar. Mm. Vad handlar det för något? Och när det kommer till att röra på sig eller överhuvudtaget, ja, ta de valen i livet som ger en bäst möjlig energi och hälsa. Men först och främst är det tankarna. Sen är det ju faktiskt så att kroppens energi beror på först om du andas korrekt. Om du stressar dagen hela dagen och bara har en ytlig andning så missar kroppen väldigt mycket syre. Det är viktigt. 70% av vår energi kommer ifrån andningen. Så att det kan faktiskt hjälpa riktigt mycket bara att djupandas lite varje dag och liksom medvetet dra några djupa andetag för att syresätta sig själv på bästa sätt.
Mm.
Och sen kommer ju det kosten till. Väldigt viktigt att stoppa i sig saker med energi om man ska få någon energi. Det låter ju lättare sagt än gjort för alla har ju sina mönster och vanor. Men jag tror att de flesta människor idag vet ju egentligen vad man ska äta och hur man ska äta. Men det svåraste är just det här att få till vardagsrutinerna. Och då kommer ju det tillbaka med syftet och varför man, ja men vad vill man uppnå med en stark och frisk kropp? Vill man leva längre? Vill man liksom få bort några smärtor? Vill man ha mer energi? Vill man gå ner i vikt? Man måste först hitta sin liksom, sin mission eller sitt syfte tror jag. För annars så går man in i gamla vanor och så är man tillbaka med sina ostsmörgåsar och sitt nys.
Ja, precis.
Och sen så är jag ju bastunörd som du vet. Så att jag, sen är det ju rätt. Om man har möjlighet en till två dagar i veckan att uppsöka en bastu. Eller i alla fall kasta sig ut i något kallt vatten. Om inte annat bara duscha kallt, växlande, varmt och kallt. Yes. Och torrborsta sig så att man håller igång sin lymfa.
Mm.
Där kan man göra underverk faktiskt. Och sen så att man försöker hitta någon motionsform som man tycker funkar. Eller blanda. Alltså det behöver inte vara så pretentiöst utan utpromenera kan vara tillräckligt för vissa. Men också styrketräning och alltså variationen. Nu fick du allting. Så.
Ja.
Ja, men det är lite så.
Instruktion till livet här. Ja.
Jag tror inte man ska krångla till det. Jag tror att de flesta människor har ett sunt förnuft. Och de flesta vet med sig att okay, jag har för mycket alkohol, för mycket godis och kakor och chips. Att det inte är vägen fram för ett långt liv liksom. Men samtidigt så tror jag inga tror på 80-20-regeln. Liksom. 80% av tiden, ja men de anstränger sig och tänker efter. Och ta nyttiga val och sen så får det vara lite kul naturligtvis emellanåt. För annars så blir det ingenting som blir kul och livet ska också vara lite njutning och, ja. Och skoj.
Ja men det är sant, jag kör också ofta 80-20 för då kan man liksom äta lite onyttigare på helgen. Och ja. Som du säger slipper och tänka på det här. Alla 7 dagar i veckan.
Nej, men, och sen så tror jag också att om du väl får in bra vanor och lite nya kanske då. Mm. Jag vet ju folk som tycker det är svårt. Ja men vad ska jag äta istället om jag inte ska äta så mycket pasta för exempel. Men om man får lärt sig lite andra nya recept eller några andra saker man kan byta ut och ta in istället. Då blir du helt plötsligt till en vardag som, så som pastan en gång blev från början.
Precis. Ja, precis.
Och då har man en vardagsrutin som faktiskt är nyttig utan att man tänker på att oj vad jag äter nyttigt. Liksom. Mm. Man bara gör, man äter det som man, för att man tycker om det. Liksom.
Yes.
Men det är väldigt olika. Vissa människor äter ju väldigt lite grönsaker till exempel. Och de gör rätt stor omställning och ställer om hela sin kost. Till att äta en halv tallrik som är täckt med grönsaker.
Ja, precis.
Om man inte är van.
Ja, men gud vad spännande. Jag är ganska nybliven mindfulness-instruktör. Så att jag får ju nästan gåshud där när tanke och andning kommer så högt upp på din lista.
Ja,
så det tycker jag är fantastiskt.
Ja.
Det är precis som du säger. Ofta så pratar du om kost och rörelse. That's it, ungefär. Sen börjar väl tanke och det här komma. Men det är väldigt sällan någon börjar i den änden tycker jag. Så det var jättespännande.
Ja, vad roligt.
Och hur viktig andningen är också. Så du gick igenom nästan alla mina frågor här. Så det var perfekt. Jag har skrivit så här, stora siffror. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det känns lite grann som jag sa, en instruktion till livet på något sätt.
Ja, och lite så är det ju att folk är väldigt duktiga på att ge varandra, alltså komma med bra ursäkter hela tiden. Mm. Och jag ska inte säga att jag är perfekt alls. Det är ju jättelätt att sitta och säga vad man ska göra, och så kanske man inte alltid kan leva upp till allting. Men jag tror att idag är det så här att folk känner att det ska vara ett projekt att vara hälsosam. Att det är så här, nu måste jag börja på yoga och jag ska gå på meditationskurs. Och egentligen får man ta bort lite av den här pretto-känslan, utan bara folk får tänka, sätt dig bara i ett hörn i 5 minuter och andas, ta det lite lugnt. Alltså du vet, du behöver inte titta på ett ljus och omma och så. För de flesta människor blir det för hokus pokus. Och då blir det inte gjort. Det är samma med, nu ska de börja josa och så ska de kläppa hem en råsaftcentrifug. Och så det är 10 delar och så ska de diska den. Och så blir det ett mäckigt projekt.
Precis, det blir stress över det också.
Ja, det blir stress och bara så jäkla hälsa. Liksom, att det blir så mycket projekt. Vi har tillräckligt i vardagen att få ihop med aktiviteter och barn och du vet. Så jag tror att mycket stress kommer ju också av den här prestationsångesten. Mm. Att man måste göra så mycket rätt hela tiden och man ska vara hälsosam. Man får bara liksom break it down och ta det step by step, små steg i rätt riktning.
Ja, exakt. Jag har en mindfulnesskurs nu och det var en av deltagarna sist som sa att vi alla på något sätt inlurade i något högt tempo hela tiden. Ibland kan man komma på sig själv, varför har jag så... Någon hade stått och tvättat ansiktet och kom på sig själv. Varför har jag så brått när jag tvättar ansiktet? Ja. Alltså vi har på något sätt kommit in i tempo som vi nästan inte klarar att bryta. Alltså det här sätta i 5 minuter i ett hörn och andas, liksom, det är helt fantastiskt. Det borde vi alla göra lite då, under dagen.
Jag lyssnar faktiskt på han, det är också ett tips till dina lyssnare. Men Anthony Robbins är ju en känd liksom, coach som är amerikansk. Väldigt amerikansk i och för sig, man får ta det med en nypa salt. Det blir lite sektvarning nästan ibland. Men han säger ju även faktiskt, han gör ju faktiskt några av de här typiska mindfulness-sakerna varje dag. Att han lägger 1 minut på, nu ska vi se om jag kommer ihåg, men för det första sätter han sig då liksom i 3 minuter, har alla människor till sig själv förhoppningsvis. Mm. Den första minuten fokuserar han på liksom att vara tacksam och fokusera på det som han är tacksam för idag, för exempel. Och sen den andra minuten så drar han in ljus, alltså energi, och försöker liksom skapa en slags skyddande hinna runt sig och bara tänker på hälsa och hälsa till sig själv och alltså läkning och läkning till de som han umgås med. Det kan vara allt från familj till, så han försöker liksom tänka på de människorna som man också vill förmedla den här lugnet, känslan, läkningen, liksom, det här ljuset av ny härlig energi. Och sen sista minuten så lägger han ett fokus för dagen. Han tänker på, men vad är det jag vill sätta för energi för dagen? Vad ska jag igenom? Vad kommer vara min utmaning? Och så 3 minuter, det borde vi ju allihopa. Och jag faktiskt, när man börjar med det så tycker man, oj, har det inte gått? Hur många minuter har det gått nu? Ibland, man är så högt tempo, precis som du säger. Att det kan till och med vara svårt att sätta sig och tänka en tacksam tanke i 1 minut. Konstigt nog.
Det är spännande det här med tankar också, för att forskningen säger att vi formar ju om vår hjärna när vi tänker, beroende på hur vi tänker, men i det här fallet positiva tankar, då blir ju hjärnan bra på att tänka positiva tankar. Så att egentligen är det här en fantastisk grej i all sin enkelhet.
Ja, precis. Och hjärnan är ju plastisk, den ändras ju. Du kan ju styra väldigt mycket och vi vet ju väldigt lite fortfarande om tankens kraft. Alltså, vi påverkar ju, vi som jobbar med akupunktur och mer holistiska behandlingssätt, det är ju att varje tanke påverkar ju, eller varje känsla, varje tanke föder ju en känsla i kroppen. Mm. Och varje känsla av de stora känslorna påverkar våra organ på olika sätt. Och det är väldigt specifikt, för exempel levern som är partner med gallblåsan påverkas av frustrationer och vrede, för exempel. Oarbetad sådan. Så går man väldigt mycket med mycket frustrationer, som många tjejer faktiskt gör, och de biter ihop och det går jättebra, men man slukar i sig istället för liksom en undertryckt vrede och frustration. Det påverkar då leverns energibana i den grad att till slut så kommer det olika kroppssymptomer som vi då som akupunktörer, det är ju det som vi spårar in på när vi ska ställa en diagnos. Så är det typiska symptomer som oklart syn, ont i muskler, spänningshuvudvärk, migrän. Och varje organ har då olika känslor. Så i lungan då är det sorg, oarbetad sorg. Och mjälten, det är en bekymring som många tjejer har. Så det är rätt, alltså vår kropp den är ju genial. Den skvallrar ju hejvilt liksom, faktiskt. Om hur vi mår inuti.
Ja, åh kul. Ska vi göra så till sist att vi, alltså, som jag sa, jag ska kunna prata med dig. Men hur som helst, ska vi zooma in lite grann på det här med bastu och kallbad? Ja. Du har nämnt det redan. Kan du bara snabbt dra några såna här konkreta hälsofördelar med bastu och kallbad?
Ja, när man sitter i en bastu, för det första så tycker jag det coolaste som faktiskt händer det är att man börjar producera lugnande och glädjespridande hormoner. Serotonin, dopamin och... oxytocin, ja. Det är ju det som är våra glädjehormoner och lugnande. Det är de-stress. Sen så eftersom att man svettas väldigt mycket så i svetten så kommer det ut kadmium, bly, nickel, tungmetaller. Som annars är väldigt svårt att få ut ur fettvävnaden där det lagras. Mm. Och sen så skapar man ju en enorm blodcirkulation och hjärtat pumpar. Så det här är ju träning för kretslopp, blodcirkulation och även kärl. Så de öppnar sig när vi svettas och sen när man då badar kallt så drar kärlen ihop sig och även huden. Så, som lite så skojigt sagt, det här fitness för latmaskar. Så du har faktiskt suttit på din rumpa och bränt kalorier. Så att pulsen ökar ungefär med 50%. Vilket gör att gör man en sån här bastu session på ungefär, du sitter 10 minuter och så går du ut och sköljer av dig kallt eller hoppar i havet. Och in igen så bränner man mellan 300-400 kalorier. Så det är otroligt. Och sen så har du hela den här immunförsvarsstärkande effekten. Mm. Eftersom kroppen, de vita blodkropparna aktiveras riktigt, riktigt mycket. Och även insulinproduktionen påverkas. Mm. Så det finns väldigt mycket bra, och det pratade du ju också om. Det finns så mycket studier. Men det här är just växlingen mellan de här hormonerna som är supercool också tycker jag.
Mm. Kanon, underbart. Mm. Ibland så undrar folk liksom, ja, hur länge behöver jag kallbada, hur länge behöver jag sitta i bastun och sånt där. Har du några tankar kring det?
Jajamän. Man ska sitta i bastun mellan 10 till 15 minuter åt gången, inte längre helst. Det behöver man inte. Det är ingen uthållighetstävling, tvärtom. Sen så är det lika viktigt med kylan som värmen. För många badar bastu varmt och så hur viktigt är det med kylan? Nej, det vågar jag inte riktigt. Men det är lika viktigt. Man ska tänka sig att man kan faktiskt bli sämre annars om man bara bastar varmt och inte sköljer av sig och inte får den här sammandragningen. Då alla de här svettporerna som stängs faktiskt och huden drar ihop sig. Det är det här som är fitness, precis som när du tränar en vanlig muskel på gymmet. Så är det extraktion och kontraktion. Så att det är jätteviktigt. Men ungefär 10 minuter är lagom och sen så går ut och så tar en lika lång paus på 10 minuter kanske eller 5 minuter. Men däromkring. Och inte stressa.
Nej, just det.
Det är ingen tävling.
Just det. Och i kallbadet?
Men kallbadet är ju väldigt personligt vad man klarar av.
Ja.
Men för att få den här endorfinkicken eller adrenalinpåslaget så tar det 25 sekunder innan noradrenalin har kickat igång i kroppen. Om man vill ha den här aktiveringen av de bruna fettcellerna i kroppen. Yeah. Bruna fettceller smälter vitt fett eller aktiverar. Och det är ungefär 20 gånger starkare i kyla. Så att vill man åt den här bränningseffekten, då ska man försöka i alla fall hålla ut i 25 sekunder. Men då finns det ett trix. Och det är att man börjar spola. Om man då har en, det är därför vinterbadare, man går ner i vattnet. Mm. Man hoppar inte med huvudet före.
Nej.
Utan det är för att man vill trycka upp blodet från de yttre armarna och benen upp mot hjärtat. Så likaså om du har en duschslang så spolar du underbenen upp mot ljumskarna och så spolar du händerna upp mot hjärtat. Och sen så tar du kanske magen och ryggen och sist huvudet och då har du gått 25 sekunder.
Mm. Kanon, vad bra praktiska tips.
Ja.
Suveränt, vad kul. Om man nu vill läsa mer om dig, vad rekommenderar du? Sociala medier?
Ja. Sociala medier, Linda Myrberg. Yeah. Eller Nordic Superfood. Och så har jag en på lindamyrberg.com. Hemsidan är inte helt uppdaterad. Men det finns lite info i alla fall.
Mm.
Och sen så shopbymyrberg i ett ord, .com. Där har jag alla mina produkter samlade. Och det är där koden kommer vara.
Ja, jag ska försöka lägga ut de här som länkar också.
Ja.
Tillsammans med inlägget. Och rabattkoden, då är den feelgood19, var det så?
Yes, feelgood19 ger 15% på alla produkterna.
Helt suveränt, helt suveränt. Åh, vad kul att prata med dig.
Ja, detsamma. Ring igen.
Då får du ha det så jättebra och tusen tack för samtalet.
Tack själv.
Tack. Hejdå. Hejdå.
Thank you for listening to another episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Addison. Now head over to Benny's blog at bennyaddison.com and tell him what you think. Thank you, welcome back, and have fun.